Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Då vill jag verkligen hälsa alla hjärtligt välkomna till Sektpodden, till mig och till Rigmor. Jag heter Emma Genbäck, har en gång i tiden varit med i Knutbysekten, ledare där. Och Rigmor, du är?
Läkare, psykoterapeut, analytiker.
Ja, Rigmor Robert.
Rigmor Robert heter jag.
Ja.
Och vi kan väl säga Sektpodden på nytt född.
Ja.
Berätta, varför har vi haft ett uppehåll?
Nej, men det var ju så att, som jag redan har delat i Sektpodden, att min pappa fick cancer och jag kände att jag ville använda min tid till att vara med honom hans sista tid. Och det blev också en ganska, ja men lite dramatisk, lång sjukhusvistelse i somras där jag fick bo mer eller mindre hos honom och sen pendla till mamma som också var sjuk och så vidare. Så det var en tidskrävande och tuff period och då valde vi att att helt enkelt ta en paus för att jag skulle orka. Så kan man väl säga.
Ja, han, din pappa, dina föräldrar bor ju inte på den här sidan Sverige. Eller, utan...
Exakt, de bor ju på västkusten i Göteborg. Så då fick jag ju vara där nere också. Så då blev det enklare att göra så här. Eller enklare, men alltså fanns inte så mycket andra val, kände vi.
Jag tänker att du har gått igenom den här stora sorgen och omställningen i er familj. Men ni har ju också flyttat.
Ja, under sommaren så flyttade vi också, eller min man fick flytta själv, för jag var ju i Göteborg. Men vi har byggt hus och vi har varit tvungna att flytta och ut, eller tvungna, ja, vi var tvungna för vi lämnade en hyreslägenhet som vi var tvungna att lämna, så att vi var tvungna att komma ut till det nya huset som inte riktigt är färdigt. Det var mycket på en gång.
Ja, är det inte så att du rent av är på väg att byta arbetsplats också?
Ja, jo men precis. Jag ska börja på nytt. Jobba med ASIH, alltså avancerad sjukvård i hemmet. Nu här under hösten börjar med det. Så det ska bli jättespännande.
Ja, det är verkligen ett meningsfullt del av sjukvården.
Mm.
Många som vill tillbringa en svår sjukdomstid och kanske sista tiden i sitt hem, i sin hemmiljö.
Ja, men precis. Ja, det var lite grann om mig. Men du då, Rigmor, hur har du haft det? Hur har din sommar varit och början av hösten?
Ja, men den stora omställningen för mig, det är ju ombyggnaden av köket här.
Just det.
Och du vet, både först covid-pandemin och sen kriget i Ukraina. Ja, men det gjorde att till exempel, ja, de här skåpdörrarna, de väljer vi. Jag fick välja. Ja, det går bra, men vi kan inte leverera förrän i april 2023. Nej. Så att för mig blev det så att jag har pendlat mellan Nacka här, Gränsstigen, och Öland. Och då fick mitt sto, Mauna Disco, kvar med sin flock här på Ingarö. Så jag har varit nere på Öland en vecka och så har jag varit hemma och tagit hand om min häst och motionerat henne och mig Trifradar och sen tillbaka till Öland. Och
så nu har jag levt lite på båda ställena. Ja. Ja.
Men nu är köket klart och du och jag sitter här som vi ska. Det känns jättefint tycker jag.
Väldigt, väldigt härligt. Det känns otroligt roligt att vara tillbaka. Så jag tänkte på det, vi pratade om det du och jag någonting om att känslan av att den här perioden, även om jag skulle aldrig vilja göra om den utifrån hur situationen blev. Man, liksom, man på något sätt hamnar i en situation man själv inte har valt. Men man känner sig samtidigt nästan som att man blir lite hijackad utav liksom situationen. Och, ja, så att allting hamnar ju på någon paus i livet. Och det känns liksom, nu när allting, när det blev som det blev och man rår ju inte över liv och död på det sättet. Mm. Utan man får bara acceptera i slutändan. Även om det är svårt, så är det skönt att vara liksom har kommit på andra sidan nu och nu fortsätter på något sätt, vad ska man säga, det vanliga livet, hur man ska uttrycka det.
Jo, men det kan man göra. Jag känner det när vi återses nu, att den oro över dina närstående som man kunde erfara i när jag var tillsammans med dig, det är lugnt nu.
Ja, det akuta liksom skenet är liksom över nu, även om naturligtvis man kommer ju alltid och liksom mamma i tanken, så det är inte att sakna den efter pappa och allting, men det är en annan, det är på ett annat sätt i alla fall. Och så det är nog många som känner igen sig i det, kan jag tänka mig. Men nu sitter vi här, Rigmor, igen. Det är jättehärligt och fantastiskt. Mm. Och vi har ju faktiskt gjort lite små saker under tiden som vi hade som vi hade liksom bokat innan allt det här blev som det blev. Dels så har vi varit med i Spöktimmen, en podd. Och spelat
du,
in.
Ja, men du, de vill ju höra om det spöklika Knutby.
Ja.
Men jag hade ju förberett
vad Halloween.
Halloween betyder. Ja, jag drog en lång ramsa och jag såg att ni andra tittade mot taket och slutar.
Illa, nej.
Så kanske jag får ta den här när det är Halloween-vecka, tänkte jag.
Absolut. Ja, nej, men vi får förklara. Vi har blivit inbjudna, eller blev inbjudna till Spöktimmen, en podd. För de har en special under Halloween-veckan. När Halloween är så spelar de, eller de släpper avsnitt varje dag med olika gäster.
Mm.
Och då är du och jag med som sektpodden som gästar Spöktimmen.
Mm.
Och då pratade vi framförallt om Knutby då. Det var det de var intresserade av. Mm. Och det var då du hade förberett för just om Halloween, eftersom det var det vi tänkte var en del av det hela. Ja.
Jag hade till och med klätt mig i en grön tröja. Därför Halloween, det är the holy people, de döda, de heliga. The evening of the holy people, det är Halloween på gammal iriska. Och,
ja, just det.
Så det var, och den gröna färgen är Irlands egen färg. Jag trodde jag skulle...
Men så blev det inte. Men vi sparar det till Halloween, så kan vi prata om det.
Ja, vi gör det.
För det var väldigt intressant. Ja. Jag tittade inte alls i taket, tyckte att du...
Nej, men du såg lite undrande ut.
Gjorde jag?
Ja.
Ja. Oj.
Men du, nu rivstartar vi.
Ja, men nu gör vi det. För du har också varit med i en är det en podd som du var med och pratade om? Ja, jag tänkte, för du gjorde ju också någonting här om veckan. Berätta.
Jo, men det var en journalist som arbetar med P3-dokumentär. Det är nog, jag tror de är den största, det är en podcast med flest lyssnare här i landet.
Mm.
Och Blenda, som hon heter, hon ville prata med mig. Hon ringde mig och rådfrågade mig lite grann runt Paolo Macchiarini.
Mm.
För de förbereder en serie avsnitt om hela Macchiarini-affären.
Mm.
Och när hon hörde mig sa, men nej, jag vill intervjua dig. Det här... Och nu fick jag efteråt ett vänligt mejl när hon skrev att hon önskade att man gjorde ett podcast bara med den intervjun. För att det jag fick tala om då, det var hans personlighetsprofil.
Mm.
För att han beskrivs ju hela tiden som en sån fascinerande människa. Och en sån, alltså man målar ut honom som en, till och med i Lancet så beskrevs han tydligen som en renässansfurste liksom.
Mm.
Inte bara kunnig.
Men ska vi gå från början, Rigmor? Det kanske är så att våra lyssnare inte har en aning om vem Paolo Macchiarini, även om de flesta vet det. Och Lancet, vad är det? Och så vidare och så vidare.
Ja, du har rätt.
Så ska vi börja från början helt enkelt?
Ja, vi gör det.
För det här är jätteintressant, verkligen. För jag tycker verkligen att vi ska rivstarta med det här, för det här är ett otroligt viktigt ämne och fall att lyfta. Du och jag jobbar ju både inom vården och det här är ju verkligen...
Det är sjukvård, det är kompetenta människor med hög utbildningsnivå, högt uppsatta tjänster i samhället, utsatta medmänniskor i svår sjukdom, allting och så rättegång och domstol.
Alla de här grejerna.
Domar på det.
Men då har vi Paolo Macchiarini som var född 58, eller är född, han lever fortfarande. En forskare, läkare, kirurg. Från, jag tror att han var född i Schweiz. Men ja.
Så har det sett ut. Men när vi kommer till Paolo Macchiarinis bakgrund så är det mycket som blir dimmigt.
Just det, så är det. Ja. Men vem, kan du berätta, vem är Paolo Macchiarini?
Ja, han är kirurg, helt enkelt. Och specialiserade sig på thorax, alltså bröstkorgens sjukdomar och i första hand på luftvägarna. Så han är nog en, alla kirurger säger att han är så här hantverksmässigt skicklig. Det är ju så vid operationer att det gäller att ha den så kallade topografiska anatomin klar för sig, för när man väl har öppnat ett sår mot kroppen så gäller det att känna igen strukturerna precis och kunna hantera nål, suturer, pianger, hålla vävnaderna isär, göra det som ska göras och sen lägga tillbaka vävnaderna så fint som möjligt. Och det har han dokumenterat skickligt på. Men.
Vem är denna kirurg som kom till Sverige?
Jag tycker vi beskriver först vad han har gjort för karriär i Sverige. Om du är med på det så kan vi komma in på vem han verkar vara sen. Jo, men det var 2010. Så rekryteras han som gästprofessor till Karolinska institutet. Och Karolinska institutet, där jag har gått min läkarutbildning, där ligger de teoretiska och laboratoriemässiga institutionerna. Om man kommer ifrån stan och är på väg norr, så ligger de på vänster sida om Solnavägen. Medan Karolinska sjukhuset, nu Nya Karolinska, det här nästan futuristiska byggnaden, den ligger på höger sida av Solnavägen. Så han rekryterades då till institutet 2010. Och det knepiga är, det var faktiskt Dagens Medicin som kunde avslöja lite senare att det fanns dåliga referenser från tidigare arbetsplatser. Och det här är en väldigt stark indikator, för när vi ska prata om Macchiarinis personlighetsprofil så kallas han ju karismatisk och så vidare. Och det är väldigt typiskt att de här personerna är lite duperande och då tycker man liksom redan att man känner varandra och varför ska vi lyssna på dem där? De är nog bara avundsjuka, trista typer där han har jobbat tidigare. Så man bortsåg från det. 2011 då så opererade han den första patienten på Karolinska sjukhuset och lär vara den första i världen som får en konstgjord luftstrupe av plast. Ja, men man kan väl inte ha en plaststrupe? Macchiarini påstod att han med tidigare djurförsök visade att om man tar stamceller från benmärgen hos patienten själv så kan de så fina stamcellerna liksom bosätta sig på den här plastytan och sen bilda allt det här som luftstrupens liksom vävnaderna, det är små flimmerhår som flimrar upp slem emot svalget och håller luftvägarna fria och rena åt oss. Ja, det kan de här stamcellerna utvecklas till i den miljön, påstod han. Vi ska återkomma till professor emeritus Risberg som har gjort försök med, när det gäller blodkärl, att operera in, försöka få fram ett material som man kunde ersätta skadade blodkärl in i kroppen. Och efter 15 års forskning gav upp, det går inte. Plast, kroppen tycker inte om och accepterar inte plast på samma sätt.
Men Macchiarini skulle få in plast.
Här skulle du också...
luftrör.
Så i juni först då patienten. redan i november patient nummer 2. Och när han opererar patient nummer 2 så rapporterar han också i den välsedda medicinsvetenskapliga tidskriften Lancet att den första patienten nu efter 5 månader då inte har några större komplikationer, utan att det visar sig att den slemhinnan har bildat sitt epitel på den här konstgjorda. Mm. Och det visar sig sen är inte sant. Mm.
Precis. Nej, det är väl så att Macchiarini, han ljuger rätt upp ner och säger att det finns, de har inga symptom som är negativa här, utan det går jättebra allting. Och sen visade det sig när då de läkare som faktiskt rent kliniskt, höll jag på att säga, är närvarande hos patienten rapporterar helt andra saker, utan de har fruktansvärda.
Och den här andra patienten som opereras i november 2011, den patienten dör på kommande vår. Mm. Den lever inte många månader därefter. Nej. Men 2013 är vi framme vid då. Och nu opereras patient nummer 3. Mm. Och det här var en kvinna som kom från Turkiet. Har du hört talas om henne kanske? Mm.
Ja, men absolut. En ung kvinna på 21 år som har i Turkiet gjort en helt annan operation egentligen. Man har handsvett. Man ska få något socialt problem med att hon har mycket handsvett helt enkelt. Och i samband med den operationen så skadas luftstrupen. Så hon kommer till Karolinska för att göra få en second opinion. Och i samband med det här så sätter helt enkelt Pauli Macchiarini in en plaststrupe istället för den skadade strupen.
Hon har antagligen blivit skadad att de har gjort en intubation som det kallas. Mm.
Man söver henne.
Mm. När man söver patienten så lägger man ner ett rör i luftstrupen och sen vid behov så kan man också ta över och sköta andningen åt patienten. Mm. Men du förstår, handsvetsoperation, det är ju en...
Hon hade ju kunnat leva vidare med det här problemet utan...
Det är
större
det riktigt,
bekymmer.
Ja. Så det är ju den patienten som sen vi kommer att återkomma till när vi talar om
det. De två andra, de hade ju en svår cancer i strupen. Så att de hade väl en dödlig utgång så småningom, men får ändå genomgå ett väldigt lidande efter de här operationerna som de misslyckas så totalt ändå. Mm. Det är de här 3 operationerna som Macchiarini utför i Sverige under KS och KIs godkännande.
Mm. Så att den tredje patienten opereras i juli 2013, men i oktober, alltså några månader senare, så får Paolo operationsförbud på thoraxkliniken på Karolinska.
Mm.
Därför att man ser utfallet av de här operationerna. Mm. Hur det går.
Mm. Men i samband med det, lyfter man det här då och talar om att oj, det här är och ta bort honom, eller?
Man gör ju inte det.
Nej, just det.
Man gör inte det. Mm. Utan det är faktiskt året därpå, redan i januari 2014, så publiceras i New York Times, alltså utomlands då, en artikel där man ifrågasätter de här metoderna som har framkommit.
Mm.
Och samma år 2014, efter sommaren i augusti, det är då 4 läkare på Karolinska universitetssjukhuset anmäler Paolo Macchiarini till Karolinska institutets rektor eftersom de upptäcker att han har förvanskat resultatet i 6 vetenskapliga artiklar. Och då startar någonting som kallas en oredlighetsprocess.
Ja, just det. Det där ordet är ju speciellt. För det hör man inte, eller vad jag vet, i andra sammanhang. Utan det är just inom vården. Vad innebär det, du som läkare? Vet du det? Man kan ju gissa sig till, men vi vill ju veta.
Ja. Nej, men det låter oredlighet. Det låter som man var lite slarvig med städningen ungefär.
Ja, ungefär.
Men det är inte det.
Nej.
Det är i sjukvården ett väldigt allvarligt begrepp.
Mm.
Oredlighet i forskning. Vi har sedan 2020, alltså sedan 2 år tillbaka, en nämnd som heter Nämnden för prövning av oredlighet i forskning. Och det handlar om att när någonting i forskningen inte stämmer, det kan vara rent bedrägeri, lureri, att man som i Macchiarinis fall har redovisat saker som inte stämmer. Det kan ju också vara misstag, det kan vara slarv, det kan vara någonting. Men det här är otroligt viktigt, och när det blir en utredning för oredlighet i forskningen så är det viktigt för att själva förtroendet för svensk forskning, att för att kunna lita på forskningsresultat så måste man ha den här säkerheten att det som beskrivs är stämmer med verkligheten, helt enkelt.
På tal om forskning då. Om jag har förstått det rätt så är det så att Macchiarini, han påstår att han har gjort forskning och gjort djurförsök inför de här operationerna med de här typerna av plaststrupar. Men det framkommer sen i efterhand att det stämmer inte. Det har inte alls gjorts försök på grisar som han menar, utan djurförsöken de sker i efterhand, att patienten blir opererade och misslyckas likt människorna som har fått det här. Så han har ju helt klart, alltså han har ju farit med osanning och sagt att han har gjort något som han inte har gjort. Och det är ju alltså jag tänker så här att en institution som Karolinska borde ju ha alltså gjort bättre efterforskning på om den här personen är sann och att det han säger stämmer. När man gör en sån, utför en sån vad ska man säga, avancerad kirurgisk åtgärd på patienter med så svåra
sjukdomar. Verkligen förstås. Och det är ju så att när man är patient så måste man kunna lita på de som jobbar i sjukvården. Vi är ju helt utlämnade till att de vill oss väl. Och därför är det så viktigt att vi kontrollerar oss själva. Vi som är ansvariga, för att annars kan det ju bära iväg precis hur som helst. Och du vet ju att vi har en lag till och med som heter Lex Maria. Känner du till den ifrån ditt?
Ja, men absolut. Ja, men det är ju den lag där man kan rapportera och anmäla oegentligheter som man stöter på när man jobbar inom vården. När man patienter som blir behandlade på ett felaktigt sätt eller man ser någonting som sker som man inte finner ofta förenligt med.
Ofta anmäler man sig själv. Till exempel om man har gjort fel när det gäller dosering av en medicin eller någonting annat, så skyndar man sig att anmäla det direkt så att man själv har tagit ansvar för att vi arbetar det som kallas enligt konstens regler, lege artis. Vi ska arbeta enligt vetenskap, beprövad erfarenhet.
Precis. Och då görs en utredning och sen så kan ju då Inspektionen för vård och omsorg, IVO, blir inkopplad och så gör man utredningar och så vidare. Men vad jag har förstått så i det här fallet så går det inte den vägen överhuvudtaget. Jag vet inte om vi ska gå in där redan nu eller och tala om det, eller ska vi gå tillbaka dit sen och prata om vad som händer. Vi kanske ska spara det lite grann.
Ja, kanske vi ska göra. Då gör vi en liten paus 2014.
Ja.
Jag är med på det. Och vet du vad jag skulle vilja göra då?
Nej.
Då skulle jag vilja läsa en krönika. Och den är skriven av en läkare som heter Henrik Widegren. Han är foniater vid Skånes universitetssjukhus. Och han skriver den här krönikan i Dagens Medicin. Förresten, foniater.
Jag skulle precis säga, vad är foniater?
Jo, men foniater, det är en specialitet inom öron, näsa, hals. Men de här läkarna, eller den sjukvården, så koncentrerar man sig på rösten.
Ah, det är därför man känner.
Talet. Störningar i sväljstörningar. Och jag minns, förstår du, på Karolinska sjukhuset, när jag gick den kursen under utbildningen, då hade jag en lärare som hette Rolf Leandersson. Och jag satt med honom, auskultera som det heter. Jag fick sitta med honom på den kliniken. Och det var helt fascinerande. För vet du, han var också operasångare.
Nej, är sant?
Ja, så han hade ju de här patienterna. De kom ju då direkt ifrån operan, de här stjärnorna. En tenor eller en sopran. Eller en... Själv var han, tror jag, bariton, om jag minns rätt, men det vågar jag inte svära på. Nej, men de kom ju, du vet, man får inte ha en knuta på stämbanden i de yrkena. Men det var ganska speciellt att sitta på hans mottagning. Han var i alla fall foniater. Han lever inte längre, tyvärr. Men Henrik Widegren, och det är fint porträtt av honom i den här artikeln. Du kan slå upp den i Dagens Medicin, eller våra lyssnare kan göra det. Och rubriken är: jag erkänner, jag var kär i Paolo Macchiarini. När jag skriver de här raderna är allting slut. Allt som vi hade tillsammans, drömmarna, framtiden, luftstruparna. Men jag måste skriva det här, annars får jag ingen ro. För jag har inte sagt det här till någon, inte ens till min fru. Och även om jag framstår som en Eva Braun, så måste jag säga det. Jag var en gång kär i skärkirurgen Paolo Macchiarini. Jag minns när vi träffades första gången. Det var för 5 år sedan. Öron-näsa-halskliniken på Karolinska universitetssjukhuset arrangerade en utbildningsdag med tema luftvägen. Det var ett bra program, och eftersom jag har hand om patienter med luftvägsproblem åkte jag dit. Det var en vacker dag, solen glittrade mot fönstren och alla var där. Chefer, professorer och läkare från hela Sverige. Men så kom du in i rummet. Du var både thoraxkirurg och forskare. Du var stilig, professionell och ödmjuk. Med mörk, avslappnad röst och en charmig italiensk brytning visade du slide efter slide som förklarade att alla våra patienters problem skulle lösas med hjälp av en luftstrupa av plast täckt med stamceller. Och snart skulle ni genomföra den första operationen på Karolinska. Jag trodde på allt du sa. Vi fick ögonkontakt. Och jag tyckte att du tittade lite mer på mig än på de andra. Jag föll pladask. Du var min första medicinska man crush. Jag struntade i varför detta inte var gjort på någon människa tidigare. Jag frågade inte efter djurförsök. Jag reflekterade inte över vad man skulle göra om den nya strupen inte fungerade. Jag var förälskad i dig och dina plaststrupar. Det här var för bra för att inte fungera. Du hade gärna fått byta min strupe mot en av dina. Sen träffades vi aldrig igen. Men jag såg reportage, hörde nyhetsinslag och läste artiklar i fina tidskrifter. Och jag tänkte, du och jag, Paolo. Och jag hörde hur du svarade, du och jag, Henrik. Sen blev det tyst. Och efter ett långt tag började jag höra mummel i kulverten om att luftstruparna inte var så bra. De sa att patienterna mådde dåligt. De sa att någon till och med hade dött. Jag blev ledsen och tänkte, skitsnack, de är bara avundsjuka. Men sen började det ryktas om att du hade skrivit fel i artiklarna. Att du inte hade berättat om komplikationerna. Nu blev jag orolig på riktigt. Det här var inte du, Paolo. Du var ju lugn och trygg och professionell. Du hade ju varit professor på massor av ställen. Du hade ju opererat massor av patienter. Men till slut kom chocken. När kritiken mot dig växte så märkte jag att det inte bara var du och jag. Det var även andra som var förälskade i dig. Professorer, tv-producenter och till och med en rektor. Jag var förkrossad. Fanns det andra som tyckte om dig lika mycket som jag? Som skulle försvara dig vad som än sades? Ja, det fanns det. Nu vet vi allt, Paolo. Ditt CV var sminkat. Ditt omdöme borta. Och jag var bara en i mängden. Men jag kan inte förneka sanningen. En gång var jag kär i dig, Paolo Macchiarini.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Och det är Henrik Widegren som sagt som skriver den.
Mm.
Den har jag inte läst för dig.
Nej, nu. Det är första gången jag hör den. Vi bestämde så.
Ja.
Nej, men alltså, otroligt modigt skrivet, tycker jag. Av Henrik.
Ja.
Fler skulle behöva göra som han, tänker jag, i det här sammanhanget och erkänna. Mm. För jag tror att det är precis så där. Alltså, jag tänker ju att, ja, men vi har ju pratat många gånger om det här med... Som vi i sektpodden, vi pratar om sekter, vi pratar om människor som går in i någonting som sen blir helt tokigt. Och vi har pratat många om att man kan jämföra det med att man blir förälskad. Och det är precis det han gör här också.
Mm.
Den här förälskelsen som gör att man blir både blind och döv för allt som är rationellt och sant och så vidare. Och så går man bara rakt in i någonting. Och det är det han beskriver. Och jag tänker att det är ju det som faktiskt delar utav ledningen på Karolinska och även politiskt under den här perioden och så vidare faktiskt gör, som han skriver vid fler.
Ja, visst.
Mm. Men de vill inte erkänna det, för Nej. Det är ju pinsamt och det är jobbigt och det är ju hemskt att man har varit liksom, oj, lilla vargen som druttar ner här i bredvid oss, lilla hunden. Och jag tycker att han beskriver det väldigt, väldigt väl hur det fungerar. Ja, men jag kan ju känna igen det utifrån min egen erfarenhet av när jag träffade Åsa Wall de första gångerna.
Jaha.
Ja, men den här känslan av att man har träffat någon som är helt fantastisk och som kommer med någonting nytt och som ser mig. Det här man beskriver att han får ögonkontakt och man tror att ja, men vi har något speciellt och så vidare. Nu fick ju inte han en vidare kontakt med honom.
Det räckte.
Ja. Så att,
man glömmer inte det. Alltså den här ögonkontakten ska vi komma ihåg och återkomma till. För personer med den här duperande förmågan, den personlighetsprofilen, de har en tendens att titta lite längre i ögonen på oss.
Exakt, så är
på
det.
Den andra. Och då känns det som att han eller hon ser liksom rakt in i mig, rakt igenom mig. En del personer med tics och tvång har den där blicken också, att de liksom fastnar som i ens ögon. Men när det där händer så är det inte alltid så att de ser igenom, utan de ser ofta en person som Macchiarini. Han avläser och håller fast din blick, för han tycker det är härligt att se din hänförelse. Din hängivelse, han får den här kicken. Och jag personligen brukar ju tänka, nu är mina ögon i ett sånt fall ungefär som den här källan som Narcissus, som vi har pratat om, i narcissistisk personlighets syndrom eller personlighetsproblematik. Nu är mina ögon, för ens ögon blir lite glansiga så här.
När man talar ju om att ögonen är som brunnar. Som ja, man, ja så att, absolut.
Det har du rätt i. Ja. Så blir de lite fuktiga, lite tårögna
när man är
känslomässigt berörd.
Ja. Så det är väl en väldigt bra bild av...
Nej, jag tänker likadant. Det var därför att det var kul att få läsa den här artikeln. För jag tycker att Henrik Widegren, han sätter ord på vad människorna runt Paolo Macchiarini var med om.
Ja, precis. Men jag tänker så här, Rigmor, nu har vi pratat om lite så här resumé om vad hände. Vad är Macchiarini-fallet för någonting? Det är en kirurg som utför de här operationerna som sen... där patienterna dör helt enkelt och det uppmärksammas. Och man försöker uppmärksamma det, men får inte gehör. Och så småningom så blir det i alla fall ett visst genomslag. Och idag så är han ju faktiskt då fälld för ett av de här operationerna. Jag vet inte, vet du exakt hur domen lyder?
Jo, domen i tingsrätten blev för Paolo Macchiarini vållande till kroppsskada, grovt brott i ett fall. Han friades dock på 2 av 3 punkter i åtalet. Och påföljden blev inte fängelse som åklagaren hade yrkat på, utan domen blev villkorlig. Men när åklagaren överklagade så har även Macchiarini och hans advokat Björn Hurtig överklagat. Så det kommer en ny rättegång i hovrätten.
Så vi vet inte hur det slutar riktigt än.
Nej, inte färdigt.
Och om jag har förstått det rätt så är det så att han, domen i det sista fallet, om man säger så, det han blir dömd för är för att efter de 2 första fallen så borde han ha sett konsekvenserna. Och därför, men i de 2 första så menar man att man inte riktigt kunde veta då hur det här
alltså utgånget var. Liksom. I Läkartidningen har man... intervjuat Kavot Silén som är docent i offentlig rätt och doktor i just medicinsk rätt vid Stockholms universitet. Och Silén säger så här att den första åtalspunkten, misshandel, kräver uppsåt och att man kan styrka att Macchiarini har varit medveten om riskerna för effekten. Vilket ur bevishänseende är mycket svårt ibland. Medan vållande enbart kräver oaktsamhet. Man till exempel har varit slarvig. Så den juridiska experten var inte förvånad över det här utfallet.
Nej, men det är väl ett svårt liksom på något sätt att hitta.
Men nu har det till saken att i 2019 så dömdes Paolo Macchiarini till 1 år och 4 månaders fängelse i Florens i Italien. Så att här
börjar... För liknande fall eller?
Jag vet inte, jag har inte satt mig in i det ärendet. Nej. Men här ser man att det, liksom, det är någonting som börjar komma i kapp i samband med att allt det här uppdagas i Sverige. Men det kommer alltså att bli en rättegång till.
Men någonting som är intressant som vi inte ska prata om nu utan vi ska återkomma till, men jag vill bara liksom lyfta det, det är ju just det här med ansvaret, tänker jag. För att den här Paolo Macchiarini överhuvudtaget kunde utföra de här, så finns det ju fler människor runt omkring som har gjort det möjligt. Jag tänker på möjliggörare, men vi kan ju återkomma och prata mer om just den ansvarsbiten, för den är intressant.
Ja, vi ska göra. Jag tror att det var försvaret för Macchiarini. Jag har en vän som är både medicinskt och juridiskt kunnig som har pratat med mig om det här fallet. Och då lyfter han just det du är inne på nu, att Macchiarini har ingen svensk läkarlegitimation, så det är ju inte så att han kan bli åtgärder som att man gör i Sverige, att man ger en varning eller man drar in legitimationen.
Man kan inte göra det.
Nej, och att det kanske egentligen är klinikchefen och eller de som har anställt Macchiarini som är åtminstone medskyldiga.
Ja, jo men det...
Vi får se hur försvaret lägger upp det.
Men om vi går till Paolo Macchiarini, vi började prata om hans karisma och lite sånt där. Jag tänker det här med hans personlighetsdrag, det skulle vara intressant att prata om. För när jag hör det, för mig är det ju, alltså jag känner igen det från så mycket andra sådana här typer av personligheter som finns inom sekter och i grupper där det går snett och så vidare. Men människor med vissa personlighetsdrag. Vad tänker du?
Ja, det var precis det här som jag som sagt blev intervjuad om inför den här P3-dokumentären. Och då sa journalisten Blenda så här, men man måste ändå säga att han är fascinerande. Alltså han är så karismatisk. Och då sa jag, ja men jag tycker inte det. Jag tycker inte han är ett dugg fascinerande. Jag tycker han är precis som en prototyp för människor med elakartad narcissistisk personlighetssyndrom, NPD, Narcissistic Personality Disorder, brukar man kalla det för i de här manualerna för psykiatriska diagnoser.
Mm.
Och då är det så att om inte omgivningen sätter stopp så expanderar de. Och de flyttar fram sina pjäser. Det är som att de inte kan hejda sig själv.
Mm.
Och då vet ju vi att det här är en så kallad psykopati, en antisocialt personlighetssyndrom. Och de här personerna, de lever ju som i det här stora nuet.
Mm, just det.
Därför de har inte det vi kallar samvete.
Samvetet, nej, just det.
Nej.
Nej, och ånger. Mm.
Då finns ju inte ånger.
Nej.
Och konsekvensanalys framöver. Vad händer om jag gör så här? Nej, men framtid, det kan ordna sig. Vem vet vad som kommer att hända då?
Mm.
Så i det här stora nuet så har de en slags charm som, om man blir påverkad av det, så kan man liksom dras in i en känslomässig nästan symbios med det här tillståndet.
Ja, men det här kärleken, förälskelsen.
Ja, förälskelsen.
Det man kan prata om förut,
tänker jag. Henrik beskrev.
Ja. Exakt, ja. Och sen, jag tänkte bara på en annan sak när du pratade om det här med att de lever i det stora nuet.
Mm.
Och att man inte har något samvete och därför kan inte ångra heller eller ha konsekvenstänk. Vi som är, vad ska man då kalla, inte är såna, eller normal, eller hur man nu ska uttrycka så. Jag tror att man utgår ifrån sig själv, de flesta människor.
Visst.
Och eftersom jag skulle ju aldrig, eftersom jag har just ett samvete och jag skulle få ågräns och det sjunger om dem, jag skulle ljuga om mitt CV, jag skulle inte våga göra det, så tänker ju inte jag att någon annan gör det heller. Jag tror att det är så också det funkar.
Visst, det är så.
Så därför tänker människor att men det är klart han står här nu och berättar om de här fantastiska operationerna. Ja. Det är klart att han har på fötterna.
Visst.
För inte lugn. Ställer man sig där och säger någonting sånt och så har man inte på fötterna.
Ja, och du ser ju i intervjuer och filmade intervjuer hur han trivs vid mikrofonerna och kamerorna. Och han har alltid det här lite loja, coola sättet att uttrycka sig. Och när han reser sig och går så slänger han skarfen över axeln som vore han en operasångare, vi var inne på det.
Mm, mm.
Och det här diviga beteendet.
Mm.
Och om vi ska prata lite grann igen, för vilken gång i ordningen vet jag inte, men i sektpodden när vi har tagit upp personer med den här problematiken och varför vi så att säga faller för dem, varför vi vill falla för dem. För att det är någonting i det här lite självförälskelsen som de har, narcissism som de tidiga djuppsykologerna, psykoanalytikerna, det begreppet som de myntade, det är ju så genialt tycker jag. Den gamla romerska författaren Ovidius som skrev om Narcissus och som gick där ute i naturen och så kom han till den här källan eller brunnen och så böjde han sig. Vi kan se sig själv. Är det så jag ser ut?
Mm.
Men spegel på väggen där, då ser vi varandra i samma blickfång. Men i en horisontell vattenyta så är det bara jag och himlen.
Mm.
Och det här i solskenet så skiner liksom, det blir som en aura runt mitt huvud när jag ser mig i den här glittrande vattenytan.
Mm.
Och de älskar det perspektivet, men de ser ju inte andra inom, utan det är jag och himmelska. Så det här lite grandiosa och att man lyfter, jag menar, vi har pratat om Knutbysekten där Åsa Valda, och när ni inte höll emot, så till sist var hon lika stor som Jesus, som Gud, som
hon
de
bara gäst över.
Och de tenderar att göra det. Därför är jag väldigt enig med visselblåsarna när de poängterar, och andra som säger att, nej men ledningen för Karolinska institutet, nej men ledningen för Karolinska sjukhuset, men klinikchefen. För att det är om vi i omgivningen håller emot, då kan vi sätta de här gränserna som en sån här person inte har inom sig själv. Mm. För de kan ju vara duktiga hantverkare eller duktiga i... Ja.
Mm. Nej, men jag tänker bara när du pratar om det där att det är så intressant just, för jag tror att man många gånger tänker ju att ja men då Knutby till exempel. Ja, men ja. Vi var unga, vi var lite oförståndiga, vi var liksom och allt det där. Man, mm. Men här pratar vi ju om liksom Karolinska institutet med forskare och professurer och professorer och kirurger och överläkare och jag menar, alla de här pompösa titlarna som folk liksom bockar för och tycker wow. Mm. Och så har de människorna faktiskt då fött fram möjligheten att den här personen ska ha gjort de här fruktansvärda övertrampen och fått människor att lida så fruktansvärt och gått på den här charmen, karisman och inte ens tagit tillräckligt bakgrundskoll på honom. Inte han har kunnat krydda sitt CV utan att man har kollat upp att det verkligen stämmer. Ljugit om forskning som inte har bedrivits. Inte ens ansökt om forskningsetisk tillåtelse att utföra de här. Inte gått till Läkemedelsverket och fått tillåtelse att använda de här struparna och så vidare och så vidare. Och så har man ändå tillåtit honom att... Alltså, eller hur?
Precis, det sorgliga är väl kanske inte att vi alla är människor, utan det sorgliga är att just de här personerna som man sätter den tilltron till inte kan erkänna på det här viset som verkligen. Henrik gjorde. Ja. Jag har gjort en tabbe, ställa sig på visselblåsarnas sida, utan istället blev det lite grann som i kvickfallet när försvarsadvokaten Claes Borgström, när domaren... Tidigare justitierådet, Göran Lamberts, åklagaren van der Kvast, polismanutredaren, Seppo Penttinen, journalisten Gubbjan Stigson, liksom när, och fler kanske, men när de liksom bildar en klubb, vi hade rätt, vi vägrar att erkänna det som har visat sig vara sant, nämligen att Thomas Quick var en patient i sluten psykiatrisk vård, där det inte alls är ovanligt att man, det vet ju du, att patienter kan ha rätt att fantisera och hitta på vad som helst i sluten vård.
Men vi måste hålla emot då.
Jag vill säga en sak till innan vi går vidare, och det är att för 30 år sedan ungefär så hände någonting väldigt liknande, likartat, och det var också på thoraxkliniken på Karolinska sjukhuset. För den gången så var det en läkare, och nu kommer vi in på en liten faktor som jag vill återkomma till, nämligen att Macchiarini kommer in flygande från fjärran. Alltså vi har inte koll på bakgrunden. Vi har inga kurskamrater som har gått i samma kursprogram som han på Karolinska institutet där jag gick till exempel, utan vi vet så lite om hans bakgrund. Det här var en
lite exotisk också kanske,
alltså, till och med absolut. Lite brytning, lite exotiskt. Ja, men det här var också en läkare, också en så kallad stjärnkirurg, vad nu det står för. Men han var hjärtkirurg och han kom från Norge och han heter Bjarne Semb. Han dog 2017, han var född 1939. Men han ville hjälpa patienter som väntade på att få transplanterat hjärta. Man hade ju börjat med den formen av kirurgi nu, och kanske allmän organsvikt eller allmän tillståndet och så vidare gjorde att man var tvungen, och då hade han ett konstgjort hjärta som inte fungerade så som han hade påstått. Och det här gick så långt så att narkosläkarna i första hand, de är ju alltid med vid operationen, de hotade sig med kollektiv uppsägning.
Vad är det? Det var i alla fall strångt gjort av dem.
Ja, verkligen. De var ju whistleblowers där. Och Karolinska sjukhusets ledning, de försökte att avskeda Bjarne Sam. Men han...
han bet sig fast, eller?
Han var klinikchef där då. Och då stämde han Karolinska sjukhuset. Och du vet hur det är med det juridiska. Han fick rätt. Så att hans avskedande ogiltigt förklarades. Och han fick ett skadestånd. Och det slutade med i alla fall med att han lämnade thoraxkliniken men stod kvar en tid som professor på Karolinska institutet innan han flyttade vidare i världen. Men det här finns ju paralleller, kan man tycka.
De har ändå varit med om det en gång förut, liknande liksom. Men det, Men det som du har pratat om förut, att det är ändå något, någon form av generationsskifte där, 80-tal, 2010.
Ja, det är en ny generation. Efter 30 år så har vi inte, är det, då traderar vi inte de erfarenheterna på samma sätt.
Mm.
Jag tänker också på ett annat likartat exempel, och du är antagligen för ung för att minnas det, för det är ganska precis 20 år sedan som en fängelsedom avkunnades mot en kulturpersonlighet som heter Jesus Alcalá.
Mm. Jag känner igen namnet, men jag kan inte jättemycket om det. Mm.
Nej, han är född 1951, men han var på den här tiden stor i medievärlden. Han var ledarskribent på Dagens Nyheter, Sydsvenskan. Han var ordförande i svenska Amnesty. Men han blev anklagad för att ha försnillat pengar från Sida i Paraguay för egen räkning. Mm. Och här kunde man se då hur publicistklubben skapade en stödlista för Alcalá. Det var jättestora, på den tiden var tidningarna, morgontidningarna i större format. Jag har nog kvar någonstans de här artiklarna till stöd för honom. Och det var liksom starka, kloka, intelligenta skribenter som Anita Goldman, kommer ihåg, Göran Rosenberg och Leif Eriksson, som då var chef för Ordfront och sådär. Men då var min vän Marianne Arne och jag, vi gick på de här rättegångarna, och vi var faktiskt tillfrågade om vi ville skriva en bok om Alcalá-fallet. Men det gjorde sen dels Anita Jekander, Kartan och verkligheten tror jag hennes bok hette, och Bo Lindblom, han skrev en som hette Höjd över varje misstanke. Därför att Jesus Alcalá, han liksom var helt oförstående, såg det ut som. Vi satt där på rättegången, och det intressanta var att runt oss så satt en mängd damer i pensionärsålder som hade tid kanske att sitta där på rättegångsdagarna. Och då var som en fanclub runt Jesus Alcalá. Jag vet inte om det var de som hade gett honom en liten nalle. Som sa, det här var i rådhuset i Stockholm. En sån här lite gammeldags pampig högt i tak. En sån, inte som i Uppsala under Knutby-rättegångarna. Utan här var det liksom, det är ståtligt värre. Och då satt han med sin lilla nalle där. Och han ljög hejfriskt. Bland annat så påstod han ju att hans farfar var ju, hade varit president Alcalá i Spanien.
Mm-hmm.
Och i det här fallet så hade de flugit in då hans syskon, och hans syskon skruvade lite på sig när de satt i vittnesbordet. Ja, men Jesus, han har alltid haft lite svårt att hålla skillnad på fantasi och verklighet. Ja, men vad hade er farfar för yrke då? Nej, men han var en målare som målade liksom väggar så här och plank och grejer. Jaha, ja. Och då, sen så när åklagaren förde fram de här sakerna, så kunde jag höra runt omkring de här, framförallt kvinnorna, som var på den tilltalades sida då. Så när åklagaren sa sina grejer så här, hörde man liksom. Och sen när Alcalá stämde upp i sitt försvar, så sa, ja, då nickade de ja. Och sen i pauserna, du vet, det är pauser i sådana här förhandlingar. Mm. Och då samlades de runt och klappade om honom. Sådär. Och jag kommer särskilt ihåg när han sa så här, anklagande mot åklagaren, och vände sig till domaren som satt där, och så sa han, nu har ni tagit ifrån mig min farfar också.
Oj då, vilken dramatisk.
Ja, men du ser, han var fortfarande så liksom kvar i sin livslögn.
Ja, men det är väl det. Är det inte också så, jag tänker, att de tror så mycket på det själva, så att de tror att det är sant. Liksom. De lever i den här lögnen. Ja. Och därför kan de också presentera den så självklart och så säkert.
Eller? Så är det.
Ja.
Mitt intryck är att de får en sån kick, en sån härlig upplevelse när de ser oss tro på den. Jag kommer ihåg att Åsa Valda brukar säga, nej, men jag vet inte om jag är Kristi bud, men jag litar på de andra som säger att jag är din.
Ja, det är
men i Alcalás fall så blev det faktiskt en fängelsedom i hovrätten.
Mm, det blev det. Men jag tänker på de här kvinnorna som du berättade om. Jag tänker på Henrik. Ja. Det är ju lite samma sak, det här förälskelsen förmodligen. Att man får den här... och sen så tänker jag på det här som du pratade om, att man ljuger, och det här med, som vi pratade om, duperandets glädje. Mm. Att för en annan så är liksom att ljuga, det är liksom något som...
skapar väldigt
ångest. Ja, möjligtvis gör man det för att liksom säkra upp någonting för att det blir tokigt eller sådär. Alltså, förstår du? Men de här människorna kan göra det bara just för att det är roligt.
Ja.
Det är liksom, det ger en kick att se till, lyckas liksom komma undan med saker. Och så funkar ju inte
så normala. Funkar inte vi andra. Nej. Men det konstiga som många reagerar på och som jag har fått frågan om just, det är att de även ljuger om sånt som de inte har någon glädje av.
Mm.
Jag tror jag berättade för dig om en av dem, en person som berättade, hon arbetade i en skola där, och det visade sig sen att det fanns en sån här problematik runt henne, och då så berättade skolpersonalen för mig, och så konstigt, hon sa att hon hade bakat 5 sockerkakor kvällen innan, hon hade fryst ner dem och hon hade liksom hållit på, hon pratade om sina sockerkakor och vi pratade ju om sånt som vi hade gjort på senare tid, vi småpratar så där lite när det är frukostrast i skolan. Men så visade det sig då att hon hade varit på körövning, hon hade överhuvudtaget inte varit hemma den där kvällen, och så frågar hon mig varför. Och då är det det här varför, att man söker en orsak.
Mm, mm.
Men det behöver inte finnas något, det kan vara ett infall.
Mm.
Och så leder det vidare.
Mm. Ja. Rigmor, vi kan prata om det här oändlighet, men tiden går.
Är det sant?
Ja. Ska vi fortsätta i nästa avsnitt? För vi har ju massa mer att prata om.
Ja, men vi måste innan vi slutar i alla fall nämna Bosse Lindqvist.
Det måste vi göra. Han är en otroligt viktig nyckelfigur i allt det här ju.
Ja.
Berätta.
Ja, eller berätta du.
Ska jag berätta?
Du?
Ja. Ja, men Bosse Lindqvist, han var ju en dokumentärfilmare som följde Macchiarini och gjorde en dokumentär om honom. Jag tror att han startade själva projektet 2014, kan det stämma? Eller 2013, jag är lite osäker. Men någonstans. Men i alla fall så släpptes dokumentären i 3 delar som ett experimentet 2016. Där han avslöjar Macchiarini, kan man väl säga, verkligen. Och det blir ju startskottet för att de här visselblåsarna får faktiskt rätt. Och det börjar hända saker och man avslöjar. Så han är ju verkligen en nyckelfigur i att faktiskt Macchiarini avslöjas till slut. Och att det lyfts, det här locket där man försöker dämpa och liksom, ja, men som KI och KS försöker att mörka. Eller man ska säga att det inte ska komma fram. Här kommer fram ljuset och plötsligt så händer det saker.
Mm. Och det här är också karaktäristiskt för personer med Macchiarinis problematik eller vad vi ska kalla det för.
Mm.
Och före Bosse Lindqvist så hade ju verkligen en stjärnproducent i USA också gjort något liknande, nämligen ett reportage om denna fantastiska kirurg. Och den kvinnan heter Benita Alexander.
Mm.
Och hon trodde ju att hon hade mött sitt livs kärlek. Så att i nästa avsnitt, tänker jag, ska vi berätta lite grann hur det gick.
Mm. Jättebra.
Och jag kan också nämna att Blenda, som intervjuade mig för P3-dokumentären, hade dagen innan pratat med Benita Alexander. Och det hade Benita tyckte var väldigt bra idé att ta någon som kan beskriva hans personlighet.
Mm. Ja, det är klart. Det är jätteviktigt.
Vi fortsätter. Vi fortsätter ett avsnitt till.
Det gör vi. Vi ses nästa vecka. Tack för att ni lyssnade idag. Och gå gärna in på Facebook och Instagram och kika på oss. Nu ska vi lägga ut. Nu är vi på banan igen. Tack så mycket för idag.
Tack. Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.